möta er. Om det är någon som undrar nu, vem är den där mannen Ove Marcelind, så kan väl ta en liten kort summering då. Och säga att jag är född i Kongo. Mina föräldrar var missionärer där, så kom jag hem till Sverige, eller vi kom hem till Sverige när jag var 7 år. Och så var min pappa pastor i lite olika församlingar. Och så flyttade vi till Finland, bodde där i Helsingfors i 4 år. Så kom vi till Hönö sen. Jag var väl 12 år någonting när jag kom till Hönö. Så jag växte upp där. Så när jag var 16 då så skulle jag börja gymnasiet, flytta in till Göteborg och skulle bo själv. Men det var inte riktigt mogen för. Fick fel kompisar och kom ut i narkotika och brottslighet och missbruk och hamnade i fängelse. Så blev jag frälst här och ja, fick en kallelse faktiskt i fängelsecellen att tjäna Gud. Och jag tänkte, gode Gud, vad ska jag säga för någonting? Men det löste sig. Och så efter ett år då så blev jag ungdomsledare i en församling i Mellerud. Så kom jag upp till Lycksele. Så tänkte jag, får ju gå på en bibelskola också. Så att då åkte jag till Bollnäs i Trosknistans bibelskola. Träffade Göran Duveskog och Kurt Johansson och David och alla de vännerna. Och där träffade jag också min fru som gick hem till Herren för 5 år sedan. Och vi reste tillsammans i 4-5 år, så kom vi till Hönö, hade en kampanj och så var de där från Philadelphia, Öckerö, och lyssnade och ville jag komma dit som pastor. Då var jag 27 år, hade aldrig varit på ett församlingsmöte och så skulle jag bli pastor i en församling på 500 medlemmar. Men Gud hjälpte mig och de var snälla och fördragsamma, så jag var där i 8 år. Och så flyttade vi upp till Gävle och jag tänkte jag skulle börja resa igen då. Men då hade tiderna förändrats. Du vet, förr i tiden då kunde man ha möten från onsdag till söndag. Och så var det bibelveckor och det var tältmöten och det var kampanjer. Och folk gick på möte. Men då var det andra tider. Nu orkar man inte gå på möte längre. Utan det var max lördag och söndag och ofta bara söndag. Så jag tänkte jag får leva på någonting, så att så småningom då så startade jag mitt eget företag och det gick lite för bra så att sluka mig, och även om det var fantastiskt framgångsrikt så att vi fick pris som Sveriges snabbast växande företag 2 år i rad. Men du vet, det går inte att tjäna två herrar, och det efter 20 år så upptäckte jag ju det och bestämde om en år när jag var 60 ungefär att nej, nu lägger jag businessen på hyllan och så satsar jag på Guds rike. Och det var ett mycket bra beslut. För att men då var det inte så enkelt, för ingen visste vem Ove var och det var inga dörrar som var öppna direkt, va. Men så träffade jag Per Arne och kom med då i Agape i Göteborg, och jag träffade Gavda då och började på tv lite grann, och så småningom då så öppnades det mer och mer, och nu har jag mer än jag nästan orkar med. Nu är jag dels pastor då på, eller vakanspastor på Klädesholmen på 50%, och så jobbar jag lite på tv, Sverigekanalen framför allt, och så är jag ju med i Agape och försöker hjälpa till där lite grann också. Så är det full fart och jag känner mig så välsignad och härligt, och det är stor nåd att få vara med. Amen. Tack Jesus, och tack Jesus för att du ska ta hand om det här mötet nu, Herre, på ett underbart sätt också i fortsättningen. Tack att vi får läsa ditt ord, Herre, och uppleva att du talar till oss. Tack Jesus för att du vill göra någonting speciellt, Herre, och du vill ge oss ljus så att vi kan se vad du vill i våra liv, Jesus, och komma vidare på den här vägen vi har slagit in på. Tack för din välsignelse över oss alla. I Jesu namn. Amen. Amen. Vid ett tillfälle när Jesus var på väg emot Jerusalem. En by som var så liten så att Bibeln bryr sig inte ens om att nämna namnet på den. Men där utanför byn så möter han en grupp män som inte ens kommer nära, utan de står som lagen föreskrev på ett stenkasts avstånd. De var nämligen spetälska. Och de ropar på Jesus. Inte att han ska ställa en diagnos eller att han ska lägga händerna på dem och utföra någonting speciellt, utan de ropar utifrån djupet utav sitt hjärta om förbarmande. Därför att när någon hade spetälska, ja, då gick man inte till läkaren, utan då gick man till prästen, för då hade man fått en dödsdom som sakta men säkert tog livet utav den person som hade drabbats på ett mycket plågsamt sätt. Och för att vi riktigt ska förstå bakgrunden till hela den här berättelsen, som det har ju predikats om den i alla tider, och poängen som har lyfts fram i den här berättelsen, det är att Jesus vill göra under, och när han har gjort undret så är det viktigt att vi visar tacksamhet. Och det är väl inte fel att säga det, men det är inte det som är själva huvudpoängen i den här berättelsen. Och för att vi ska se själva poängen så måste vi också förstå vad som först och främst hände när den här spetälske personen gick till prästen. Vad var det som hände då? Ja, det kan vi faktiskt läsa om i tredje Mosebok, i det 13:e kapitlet. Och där står det så här. Jag får ta på mig mina glasögon så jag ser vad det står. Och Herren talade till Moses och Aaron, och han sade: när någon får en upphöjning på huden eller ett utslag eller en ljus fläck och det utvecklas till något som liknar spetälska på hans hud, då ska han föras till prästen Aaron eller till någon av hans söner, prästerna. Prästen ska se på det angripna stället på huden. Om man då finner att håret på det angripna stället har vitnat och att det angripna stället visar sig djupare än den övriga huden på kroppen, då är det spetälska. När prästen ser det ska han förklara honom oren. Och så skulle den här personen vänta i 7 dagar. Sen skulle prästen se på honom igen på den 7:e dagen. Och den 8:e versen, om prästen ser att utslaget har brett ut sig på huden ska prästen förklara honom oren, för då är det spetälska. Och det faktum att den här personen förklarades oren, det innebar att kläderna på hans kropp skulle brännas. Då fick han nya svarta kläder som ett tecken på att han hade den här sjukdomen. Fick heller inte kamma sitt hår, utan håret skulle växa tovigt. Han kastades ut ifrån själva samhället. Och han kunde aldrig mer krama om sin fru, lyfta upp barnen i knät. Utan vart han än gick så fick han med handen för munnen ropa oren, oren. Och alla som mötte honom, ja, de gick ju på andra sidan gatan. Mamman tog sina barn till sig och människor flydde ifrån honom. Han fick leva utanför samhället i grottor och hålor. Och den här sjukdomen, den åt sig ju in i inte bara huden utan fick både fingrar och tår att sakta men säkert ätas upp. Näsan, öronen åts upp. Och det blev infektioner i huden som blev såriga. Livet, det var så hopplöst det bara kunde bli. Och han fick gå med en liten klocka också och ringa. Blev på det sättet sin egen begravningsklocka. Och gick mer eller mindre som en levande död. Och vi förstår när vi läser det här att spetälskan, det är en bild på synden. Synden som äter upp en människa inifrån. Och som gör att människor i princip går omkring som levande döda. Levande till kroppen, men död till anden. Och Bibeln ger oss flera exempel på när människor drabbades av spetälska i Bibeln. Först och främst Miriam, som ju var en utav ledargestalterna för kvinnorna åtminstone. Hon tar sin tamburin på andra sidan Jordan och sjunger och dansar och jublar. Fantastiskt hur hon blev använd utav Gud vid det här tillfället. Så släpper hon in synden i sitt liv. Avundsjukan. Och vad ledde det till? Jo, spetälska slog upp på hela hennes kropp. Hon var vit utav spetälska i 7 dagar innan hon återvände till Herren och bekände sin synd och blev ren. Det andra exemplet, det är kung Uzia. Han blev kung när han var 16 år, står det, och regerade i 52 år i Israel. Och han gjorde fantastiskt mycket gott. Rensade upp avguda templen och tog bort avgudarna och tjänade Gud i trohet i alla år. Men så släpper han in synden i sitt liv, blir högmodig och går in i templet för att bära fram rökelse, det som bara var förbehållet prästen att göra. Så säger Bibeln att han fick bo avskilt i ett litet hus vid sidan om det tempel som han trodde att han kunde gå in i hur som helst. Det tredje exemplet, det är Naman, den här generalen i Syrien som stod på toppen utav sin karriär, som förmodligen hade allt en människa kunde önska sig. Han hade makt, position, pengar, rikedom, materiellt överflöd. Men så kom spetälskan in i hans liv. Och i det ögonblicket så var det som att ingenting annat egentligen betydde någonting. Livet var nu slut för honom. Men så får han höra utav den där lilla slavflickan: det finns hopp. Därför att i Israel så finns det en profet. Och så sväljer han sin stolthet. Och så börjar han resan emot Israel. Kommer fram till Elisas hus. Profeten. Att öppna dörren och gå ut. Utan han skickar ut sin tjänare med befallningen: gå och doppa dig i floden Jordan. Och det blir nästan för mycket för Naaman. För han hade ju sin stolthet. Och han, som jag hörde en sa till C.G. Hjelm: jag måste tänka på min ställning. När C.G. Hjelm frågade om han inte skulle bli frälst. Ja, men sa Hjelm, stig ner ifrån ställningen då. Och det var väl det Naaman fick göra till slut. Han tänkte på alla de där fina floderna de hade i Syrien. Och så tänkte han på det där smutsiga vattnet i Jordan. Skulle han verkligen med sin position förnedra sig och gå ner i det där smutsvattnet? Men så har han ju sin tjänare som säger de där kloka orden att om profeten hade bett dig om någonting svårt, skulle du inte ha gjort det då? Och så tänker han efter. Poletten faller ner och han förstår, han har ju ingenting att förlora. Och så går han ner i det där vattnet och doppar sig. Ja, hur många gånger? 7 gånger. Ja. Vi ser 7-talet, det kommer igen gång på gång. Det är inte fullkomlighetens tal, det är talet 10. Men det är talet för Guds helighet, Guds renhet. Det är den helige andes tal. Och den 7:e gången så tittar han på handen. Eller vad det nu är han har haft sin spetälska. Och upplever han har fått ny hud. Gud har gjort det omöjliga i hans liv. Han är fullständigt ren och frisk. Och det är precis det som händer när vi kommer till Jesus. Då får vi lämna syndens spetälska. Och så gör han det under som ingen människa i denna världen klarar av. En operation som ingen doktor någonstans kan utföra. Men han tar ut det gamla stenhjärtat och ger oss ett nytt hjärta och en ny ande och ett nytt liv, en ny framtid och ett nytt hopp. Allt blir nytt. Halleluja. Och de här männen som kommer till Jesus, de är ju i den här situationen då de har, det finns ingenting att hoppas på. Hjälper inte Jesus, då är det fullständigt ute med dem. Och jag vet inte vad de egentligen tänkte när de ropade på Jesus. Men de använder ett uttryck som heter epistata när de ropar på Jesus. Och det är någonting mer än bara lärare eller rabbi. Det är ett uttryck för någon som har större auktoritet och som har en helt annan makt. Och på det sättet så var de villiga att ödmjuka sig, kasta sig under hans barmhärtighet. Och jag tror att det är i den positionen vi alla behöver komma. Inte bara Jesus, välsigna mig. Eller gör någonting för mig. Hela mig, Gud. Jag behöver lite extra nu. Det vore väldigt fint om du gav mig det. Utan vi behöver uppleva det här ropet ifrån våra hjärtan. Jesus, om inte du gör någonting så är jag förlorad. Jag har ingen annanstans att gå, Herre, än till dig. Du, Jesus, är mitt enda hopp. Du är den enda möjligheten för mig. När vi kommer dithän, att vi verkligen söker honom utav hela vårt hjärta, allt vårt förstånd, all vår kraft, ja, då är han inte långt borta, utan då är han oss nära och gör det han har lovat att göra. Han ser till oss och han söker den som är där på botten. Och ibland är det som att vi behöver komma på botten. Vi behöver komma dithän då Jesus blir enda chansen för oss. Bibeln säger saliga är de fattiga i anden. Med det menar Bibeln inte bara att vi har lite grann eller vi har för lite, utan vi har ingenting. Vi är totalt hjälplösa utan Jesus. Och när vi är där, att Jesus blir allt för oss, är det som att vi får uppleva honom. Och tyvärr är det väl ofta så att vi behöver i våra liv också komma på botten. I alla fall måste jag göra det. Och när jag satt där på Skånegatan, 6:e våningen, isolerad, varken tidningar eller radio eller tv eller besök. En halvtimme om dagen fick jag gå upp på taket i en tårtbit och titta upp på himlen en liten stund. När jag var där på botten, då knäpper jag mina händer och så ber jag: gode Gud, om du finns så ta hand om mitt liv. Ja. Och då fick Gud min uppmärksamhet och då var han där och hjälpte mig. Gjorde ett under i mitt liv. Och så är det. Ibland så får vi gå den hårda vägen helt enkelt innan Gud liksom får vår uppmärksamhet och får tillfälle att tala till oss. Och när de här 9 männen har blivit friska så är det ju ganska naturligt att de ville gå till prästen för att få den här bekräftelsen. Som signeringen som bara prästen kunde ge att de verkligen var rena. Så att de kunde säga när de kom tillbaka till samhället och kanske till sin familj också att jag är verkligen frisk. Jag har faktiskt varit hos prästen och visat upp mig och han har gett mig fribrev. Han har godkänt mig. Det är väldigt naturligt. Och det som hände när de kom till prästen, det kan vi läsa om i det 14:e kapitlet. Och det säger någonting också om vad som händer när vi kommer till Jesus. Och så står det så här i det 14:e kapitlet att prästen ska gå ut utanför lägret och se på honom. Utanför lägret, vad är det för någonting? Det är ju Golgata. Och han ska se om han är botad ifrån sin spetälska. Då ska prästen befalla att den som ska renas tar två levande rena fåglar, cederträ, karmosinrött garn och isop. Prästen ska befalla att den ena fågeln ska slaktas över ett lerkärl med friskt vatten. Sen ska han ta den levande fågeln, cederträt, det karmosinröda garnet och isopen och doppa allt sammans med den levande fågeln i blodet ifrån fågeln som slaktades över det friska vattnet. Han ska stänka 7 gånger på det som ska renas ifrån spetälskan. Och när han har renat honom ska han släppa fri den levande fågeln ute på marken. Ja, det låter ju lite komplicerat det här. Och man undrar, vad menar Bibeln egentligen? Men här finns det en fantastisk predikan. Först och främst 2 stycken fåglar. Och det skulle inte vara vilka fåglar som helst, utan det skulle vara dels rena fåglar, det vill säga duvor eller turturduvor. Och så skulle det vara fria fåglar, inte några burfåglar, utan fria fåglar som fångades. Och den ena fågeln skulle slaktas och den andra fågeln skulle släppas fri. Och där talar ju om Jesus. Därför att Jesus, han var 100% människa och han var 100% Gud. Och när han dör på korset så dör han som människa, som din och min ställföreträdare, som den andre Adam. Men hans ande dör inte, utan hans ande är nu fri som den levande fågeln som släpptes lös. Och i sin ande så går han inför faderns tron och frambär sitt blod som ett evigt gällande offer för dig och mig. Och så var det cederträ. Vad är det för någonting? Jo, det var ett träslag som dels växte väldigt rakt. Och det var ett hållbart träslag. Det var ett träslag som stod emot röta. Och det var ett träslag som man tog ifrån Libanon och forslade till Israel för att användas i templet. Och man tillverkade olika föremål och en del av de här föremålen, de överdrogs också med guld. Så cederträdet, det talar om den nya naturen som står emot syndens röta, som står rakt. Och Bibeln säger att den rättfärdige blomstrar som ett cederträ i Libanon. Och guldet som vi överdras med, ja, det är den gudomliga naturen. Och så var det rosenrött garn. Vad talar det om? Jo, när Jesus hade gisslats, då står det att man hängde på honom en officersmantel. Och den här manteln, den var purpurröd. Men det var förmodligen ingen ny mantel man hängde på Jesus, utan en gammal sliten mantel som hade påverkats av väder och vind och blekts av solen. Så nu var den inte purpurröd längre, utan nu var den rosenröd, eller som det står här, karmosinröd. Och när man sen var färdig med Jesus så rycker av honom den här manteln, ja, då flödar blodet på nytt igen ifrån hans rygg. Så har vi isopen. Isop, det heter på latin officinalis. Och det betyder både verkstad och apotek. Och när vi kommer till Jesus, då kommer vi till hans verkstad, där den helige ande jobbar med oss och utvecklar oss och formar oss till det Gud vill att vi ska vara. Och så har vi apoteket också i Guds ord, därför att Bibeln säger att Guds ord, det är liv för en vars som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Så får vi äta Guds ord, stoppa i oss de här levande pillren och uppleva att det påverkar hela vår kropp i en positiv riktning. Det påverkar oss både till ande, själ och kropp. Halleluja. Så isopen, ja, den användes ju också när Israels barn var i Egypten. Man tog den här ganska vanliga växten och doppade i lammets blod och strök på dörrposterna. Nu har vi ju inte isop idag, men vad har vi? Jo, Bibeln säger det övervann honom i kraft utav lammets blod och sitt vittnesbörds ord. Så när vi bekänner blodets kraft i våra liv så stryker vi det på vårt hjärtas dörrposter och så bevaras vi skyddade ifrån syndens alla olika attacker. Vi bevaras rena därför att Jesu Kristi, Guds sons blod, renar ifrån all synd. Och vi har renat våra kläder i lammets blod. Och vi står vita, oförvitliga, rättfärdiga inför honom genom detta fantastiska reningsmedel som Gud har i ordning ställt för oss. Och så kommer det någonting utav det viktigaste i den hela den här berättelsen om de 10 spetälska. Det står nämligen att medan de var på väg så blev de helade. Så det innebär att när Jesus säger gå och visa er för prästen så fanns det inget som helst synligt tecken på att det överhuvudtaget skulle ske någonting. De hade ingen känsla, de hade ingenting mer att gå på än Jesu ord. Men det ordet gick de på. Och jag vet inte om det skedde plötsligt eller om det skedde gradvis någon gång under den där vandringen. Hur lång tid det tog. De gick i timmar eller dagar kanske till och med. Men någon gång så tittar de på armen och upptäcker. Wow, spetälskan är borta. Vi är helade. Och du kan ju förstå vad det skapade i deras liv. Plötsligt så kom de tillbaka ifrån det döda. Plötsligt så är de en del i samhället igen. Livet har återvänt. Och det är ju ganska naturligt att de flesta utav dem då, de går vidare till prästen för att få den här bekräftelsen. Men så var det en som återvände. Och han återvände inte för att i första hand tala om för oss att vi måste tacka. Det är jätteviktigt att tacka, men det är inte det som är själva poängen här. Att han fick en extra stjärna liksom i boken därför att han tackade minsann också. Utan det Bibeln säger här, det Jesus säger, det är att den mannen var en samarier. Och det är det som är själva skillnaden här. Därför att samarierna, det var ju det här blandfolket som levde där efter det att assyrierna hade deporterat de flesta utav dem. Istället så hade många assyrier flyttat in och så hade de beblandat sig med de här assyrierna och startat sin egen lilla religion också där. Man bara trodde på de 5 Moseböckerna och man tillbad på berget Gerizim. Men man var också fiendskap med judarna. Så att Josefus berättar till exempel att de pilgrimer som gick ifrån Galileen och ner till Jerusalem på högtiderna, de blev ibland överfallna och dödade utav de här samarierna. Så att det var verkligen fiendskap. Och de här människorna, de var hatade. De var inte värda någonting i judarnas ögon. Så när Jesus säger att den här mannen som kom tillbaka, han var samarier, då är det någonting sensationellt. Och jag tror att Jesus vill berätta här att ni som är judar, ni har fått erbjudandet. Frälsningen har först givits åt er, men ni kom aldrig tillbaka. Men den här mannen som inte var värdig och som är en bild på dig och mig, vi som var långt borta, vi som inte var med i förbundets folk, vi som vandrade våra egna vägar i fiendskap till korset, vi har fått uppleva nåd därför att vi kom tillbaka till själva källan till frälsningen. Och det ord som Jesus använder här också för helande, det är ordet soso, som inte bara handlar om helande till kroppen utan helande till både ande, själ och kropp. Och det största undret som överhuvudtaget kan hända, ja, det är ju inte att någon blir frisk, hur fantastiskt det än är och hur mycket vi än önskar att Gud ska göra mer under. Men det största undret, det är ju det faktum att någon blir född på nytt, får del utav det eviga livet, precis som den här mannen fick uppleva när han kom till Jesus. Och på tempelplatsen så hittade man för många år sedan en sten där det stod inskrivet tillträde bortom denna punkt är förbjudet för någon främling. Den som inte åtlyder får skylla sig själv för den död som följer. Så det var den här stenen som stod emellan förgården och det heliga som ingen främling hade tillträde till. Då skulle döden följa. Och det var där du och jag befann oss. Och det var där den här samarien befann sig. Han kunde inte korsa den här linjen. Men tänk att nu ligger han vid fötterna på den man som templet och det allra heligaste var en förebild på. Och det är dit vi behöver komma, i Jesu omedelbara närhet. Och när han ligger där vid Jesu fötter, då säger Bibeln att då ropade han högt. Vad står det? Jo, det står att han prisade Gud med hög röst och föll ned. Varför då? Jo, han hade inte bara blivit frisk, men han hade fått sin synd försonad och han hade fått ett nytt liv. Och Bibeln säger så här i Efesierbrevet 2:12. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda ifrån medborgarskapet i Israel och utan del i förbundet med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men så ropade vi till Gud i vår nöd. På botten av brunnen så ropade vi: Fader, förbarma dig över oss. Och så sträckte han ner sin hand och så drog han oss upp. Halleluja. Och ibland så är det så lätt, vi tar det här för givet. Och ja, tack Gud för att jag är frälst. Men om vi verkligen tänker efter vad Gud egentligen har gjort i våra liv, ja, då blir det här en anledning att, precis som den här mannen, ropa högt. Tack Jesus för vad du gjorde för mig. Det faktum att våra namn är skrivna i livets bok, ja, det är någonting oerhört. I jämförelse med det så är det ingenting annat som egentligen betyder någonting. Att de onda andarna är oss underordningade, ja, det är fantastiskt, men det är ju ingenting emot att våra namn är skrivna i livets bok. Hallå! Vi är på väg till himlen! Och när vi tänker på det, ja, då säger Bibeln att denna tidens lidande betyder ingenting. Vad vi än upplever så är det bara småsaker. Det är så lätt att vi upptas, och jag känner si och jag känner så. Och det är mörkt och lite tungt och besvärligt. Men du, ditt namn är skrivet i livets bok. Du är på väg till himlen och snart är vi där. Ja, det är väl motiverande om någonting. Och det lyfter oss upp på ett helt annat plan. Och Bibeln säger så här. I psalm 104. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Halleluja. Och i psalm 150 där det står: allt vad anda har, lova Herren. Andas du? Vad ska vi göra då? Då ska vi lova Herren. Är han värd det? Ja. Har han gjort någonting för dig? Åh, han har gjort allt. Han har lidit och dött för dig på Golgata kors. Han har tömt hela bägaren och han har betalat hela priset. Och du är ett Guds barn utav bara nåd. Och vi känner vi vill kasta oss ner för hans. Vi vill ge honom lov och pris och ära, inte bara här i tiden, utan i hela evigheten ska vi lova och prisa honom för hans stora nåd emot oss. Är det värt att vända tillbaka till Jesus och verkligen uttrycka vår tacksamhet och vår glädje för frälsningens stora, underbara gåva? Vi har blivit fria ifrån syndens spetälska och vi vill aldrig mer gå tillbaka. Vi vill fly ifrån synden som om det vore ett hett järn. För vi vet vad synden åstadkommer i en människas liv, i familjen, i samhället, i världen. Det är katastrof och det är elände. Det är det värsta som kan hända en människa, att släppa sig till för synden. När Jesus talar och varnar oss för synden så är det inte bara att han vill att vi ska leva ett lite mer begränsat liv, utan Gud vet vad bitterhet kan åstadkomma i en människas liv. Han vet vad avundsjuka, vad högmod, vad stolthet, vad allt det här som Bibeln varnar för åstadkommer i en människas liv. Och därför ska vi tacka Jesus för att han har löst oss ifrån synden och gett oss den helige ande, som vi ska uppfyllas med allt mer och bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Gud vill öppna våra ögon, smörja våra ögon så att vi verkligen ser vad det är vi har blivit lösta ifrån. Och vad vi har blivit lösta till, ett överflödande liv tillsammans med Jesus Kristus i sällskap med universums skapare och Herre, som vi får vandra tillsammans med dag för dag. Vi vill kasta oss ner för hans fötter. Vi vill hålla om honom och vi vill gråta ut och säga: tack Jesus för vad du har gjort för mig. Tack för denna underbara frälsning. Jag vill bara lova och prisa dig Jesus. Jag vill höja min röst och offra lovets offer. Jag bryr mig inte om vad människor tycker och tänker, men jag måste bara prisa dig, Jesus. Och när du känner att de mänskliga orden tar slut, då får du bara prisa honom i nya tungor och lova hans underbara namn. Amen. Är han värt ett halleluja? Amen. Är han värt ett amen? Åh, han är värt allt. Halleluja. Åh, vi älskar Jesus, eller hur? För allt det han har gjort för oss. Och vi ska tacka honom och prisa hans underbara namn i all evighet. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus för att vi får lova dig, Herre. Och tack Jesus för att du talar till oss, Herre. Och tack för att du anklagar oss inte, Jesus, utan du vill bara möta och välsigna oss, Herre. Prisa dig Jesus Kristus, att du inte håller våra synder emot oss och vedergäller oss inte efter våra missgärningar, Herre, utan du är full av nåd och barmhärtighet, Herre. Prisa dig Jesus för att du är alla goda gåvors givare, Herre. Tack Jesus att du är här för att hjälpa oss, Jesus, framåt och hemåt på den här vägen som vi har slagit in, Herre, på. Tack Jesus Kristus att vår synd är försonad, Jesus. Och tack att vi har fått livet i dig, Jesus. Jag tackar och prisar dig, Herre, för att du möter var och en, Jesus. Jesus, jag tackar dig för att vi bara nu får söka dig en liten stund här och prisa ditt underbara namn. I Jesu namn. Amen. 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 Känner du att du vill prisa Jesus, så gör det. Och vill du ha hjälp i förbön, så är du välkommen fram. Vilket behov du än har, så är Jesus här. Han vill fylla varje behov. Och ingen har någonsin som har kommit till honom gått ohjälpt ifrån honom. Utan Jesus, han gör alltid någonting när vi kommer till honom. Så ja, och jag tägger alltid till med förbön själv. Jag är så beroende av människor som beder för mig. Så vill du be för mig, så är jag mer än tacksam. Och vill du be för mig idag, så gör det också. Jag behöver oändligt mycket, så att vi ber för och med varandra i Jesu namn. Så tar vi en stund här inför Herrens ansikte. Halleluja. Amen.